Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hej alla som kollar på oss live och hej alla som lyssnar på oss icke-live. Mm-hmm. Det här är En förbannad podd, avsnitt nummer 100.
What?
Som vi har aviserat i minst 100 dagar. Mm. Jag vet inte hur länge vi har hållit på och pratat om det. Men det känns, jag kommer ihåg förra hösten så satt vi och sa, men fasen, om vi typ trycker på lite, då hinner vi 100 innan årsskiftet.
Jag vill bara säga att vi sa detta också hösten 2018 också. Avsnitt 100 has been a long time coming. Men alltså, jag tycker att det är ändå lite charmen med vår podd. Att ni absolut inte vet vart ni har oss. Det är det. Nej, men alltså så är det ju liksom, och det här har vi pratat om många gånger, att böcker ska läsas. Det kanske är en av de stora nackdelarna med att ha en bokpodd egentligen, att det kräver lite förberedelse.
Ja, precis. Och jag tror väl att egentligen så skulle vi nog kunna sätta ihop ganska många avsnitt utan att ha läst böcker, för vi är ju som ni vet ganska bra på att prata. Mm. Men alltså, det är svårt att orka så. Jag var ju lite utmattad och du bytte jobb och ja, vad fan. Det var mycket som hände.
Det har väl hänt rätt mycket överlag på 5, och vi hade ju bra sätt publiceringstempo de första 2 åren, trots att du var gravid och födde barn. Och det ska vi inte glömma, att de första typ 15 avsnitten spelade vi ju in typ i min säng tillsammans. Det lät ju raunchy.
Ja. Enchanté.
Enchanté, Sofia. Men när vi väl så här vågade oss på det här med internet. Och vi trodde att det skulle vara ganska mycket mer komplicerat än vad det var. Men ja, alltså, så får det bli. Och det har ju liksom hela tiden varit första målet med podden. Anledningen till att vi startade En förbannad podd var ju för att vi ville återerövra läsningen.
Nu vill jag hejda dig här, för nu känner jag att det passar in med en fråga som jag har fått. Nämligen, Knasen tjej har frågat, eller skriver, grattis! Vad får ni ut av att podda? Vad är positivt och vad är negativt? Vad fick er att bestämma er för att podda och hur gick tankarna innan? Det känns ändå som att den frågan passade in nu.
Ja, alltså hur gick tankarna innan? Det var nog du som pitchade det här, var det inte det? Jag kan inte tänka mig att jag kom på den här idén.
Jo. Så var det ju. Det var ju jag som kom med den här idén.
Alltså, jag vill bara säga att nu ber Sofia prata så jag får dricka min champagne i lugn och ro.
Vi hade ju pratat om att vi ville starta en podd tillsammans. Mm. Och samtidigt som vi pratade om att vi ville starta en podd tillsammans så kände jag att jag vill börja läsa igen. För att jag läste så himla lite och jag saknade det så mycket. Och så sa jag väl det, eller om vi chattade i någon av våra förbjudna chattar. Ej enchanté förbjudna, utan bara det att det internt.
Ingen skulle vilja vara kompisar med oss längre.
Och så tyckte du att jag vill också läsa mer. Ja, men då startar vi en podd om det. Ja, för att vi ska kunna ha liksom en så här motivation till att läsa. Mm. Och sen hade vi svårt att komma på ett namn. Och då sa du till slut, ja men det får väl heta en förbannad jävla skitpodd. Och jag bara, ja, kanske vi kan nöja oss med en förbannad podd. Och så funkar det där så bra, för vi är ju också inte bara förbannat, alltså det är ju inte bara en förbannad podd liksom av alla andra poddar, utan vi är ju också förbannade.
Ja, och alltså de första avsnitten så hade vi inte riktigt satt formen. Vi visste att vi skulle prata om böcker. Men vi glömde ju bort det här med den förbannade delen av titeln. Så där var det nog någon, kan det varit Amanda kanske, som sa att, men varför heter ni en förbannad podd? Ni är inte förbannade på något. Och vi bara, oh girl, let me tell you att vi är förbannade på.
Ja.
För det finns nästan inga, jag tror att vi är ett ganska så här representativt urval av vredet hos människor. För att ja. Vi har valt att göra en podd om det också. Vilket är ja. Charmerande. Men...
Och podden är ju ganska mycket ett så här learn by doing projekt.
Ja.
Vi var ju liksom, vi hade ju poddat lite båda två innan, men alltså som sagt, vi tänkte väl inte på att titeln skulle ha någonting. Det var väl uppenbart att titeln talade till podden.
Ja men precis. Ska du ha någonting med böcker att göra i titeln? Nej, alltså så har du och jag aldrig jobbat med titlar. Att titla på våra bloggar och poddar och Instagramkonto kanske inte haft så mycket att göra med the content så att säga, men det funkar ju bra ändå.
Det går bra ändå.
Ja.
Och vad får vi ut av att podda? Ja, alltså dels är det ju så jäkla kul att prata med Kattis, oavsett vad det kan låta som i vissa avsnitt. Men det är ju det absolut roligaste, är ju att jag tycker att vi är bra ihop och jätteroliga.
Fantastiskt.
Vilket leder mig in på att det man får ut av podden är ju liksom att man har en fri plattform att vara självgod och förbannad på. Så att det är liksom obvious.
Mm. Jag kan inte påstå liksom att det har varit några negativa saker med att podda. Det är ju just det att hitta tiden. Men det är ju lite så med alla fritidsintressen som man har. Att man ska, det är samma sak med om man älskar att baka, så ska man hitta tiden till att baka. Eller knyppla eller sticka som du gör. Eller alla
min... Lära sig spela ukulele.
Precis, det gav jag upp på ganska snabbt.
Jag har också gett upp tillfället i alla fall. Nej, alltså det enda som jag kan tycka har varit negativt med podden, det var under en period när vi hade så extremt höga ambitioner. Vi skulle ge ut så mycket avsnitt, vi skulle ha en frekvens, det skulle vara en speciell dag, och till slut så märkte man liksom att vi båda drog oss lite för att spela in nya avsnitt och fråga om när vi ska spela in nästa, för att det blev liksom ett krav som inte var så kul.
Men jag tror att när vi väl tog det beslutet att nej, men nu vi spelar in när vi kan och vi pratar om kanske en eller två böcker var, och så kanske det spiller över lite ibland, men vi sänkte kraven. Och visst, då sänkte vi också utgivningsfrekvensen. Men alltså, så får det ju vara. Annars hade det nog inte varit någon podd. Även om det har tagit minst 100 dagar nu för att göra 100 avsnittet, så hade det nog kanske inte blivit fler än 40 avsnitt ifall vi hade försökt hålla det liksom schemat som vi gjorde från början.
100 dagar och en utmattning skulle kunna vara titeln på vår nästa podd.
Och hade vi inte en fråga om det som gjort mig mest förbannad genom åren?
Jo.
Och det här har vi inte ens hunnit prata om eftersom vi inte har poddat på så länge. Men det som har gjort mig i särklass mest förbannad tror jag ändå var den här diskussionen som blomstrade upp i somras om att man som bookfluencer skulle ha ett ansvar gentemot förlagen och författarna om man får recensionsexemplar. Ja. Eller om man ber om det. Och det här var ju liksom... Det här krönik... Eller, opinionstexten skrevs ju som ett svar på en annan debattartikel som handlade om att bookfluencers liksom utsattes för påtryckningar från främst författare, inte från förlag. Och det här är ingenting som vi har stött på, som tur är. Vi har väl liksom, både du och jag beställer ju recensionsexemplar lite då och då, men ja. Inte särskilt ofta. Och jag tror att det som vi också ganska konsekvent gör, det är när många författare som hör av sig direkt till oss, då brukar vi inte tacka ja, därför att vi vet att det inte är säkert att vi kanske kommer ta oss igenom den boken. Alltså där har vi ju Nej. Varit, att vi har liksom lovat någon gång att vi ska läsa en bok, och sen så var det en bok som inte föll oss i smaken, och så vet man ju liksom att då sitter det kanske någon och väntar på att bli omtalad. Och vi försöker ändå lyfta de böckerna som antingen är som vi tycker om, främst de som vi tycker om, och ibland de som gör oss förbannade.
Ja.
Men det är inte jättekul att sitta och bara, nej men hörni, den här boken tyckte jag var skitdålig. Då är liksom bättre att inte prata om den. Och det var väl just det här med ansvaret som det talades om att man som bookfluencer hade. Och då blev både du och jag liksom ansvar gentemot vem. Det här är ett fritidsintresse. Det är, såvitt jag vet, inte många som kan försörja sig på att vara bookfluencers.
Absolut inte. Man kanske kan ju räkna uppdragen där vi spontant har blivit erbjudna en ersättning innan vi har behövt fråga den, kan jag räkna på en halv hand.
Ja, och vi har ju också tackat nej till jättemycket samarbeten just för att man inte får en ersättning. Och för så här är det, och det ska man liksom inte glömma när man är aktiv som influencer i vilket segment det än är. Att en gratis produkt är inte gratis. Och det här tycker jag är jätteviktigt även för oss som liksom får böcker att tänka på. Att det är någonting som man ska deklarera. Mm. Och om du tar emot en bok och säger så här, ja men jag kommer att skriva ett inlägg om det här. Då är det en utbyte av tjänst och då ska du också deklarera boken som inkomst. Och då är boken inte gratis, då kostar boken det. Då får du faktiskt betala för samarbetet.
Därför, vet du vad jag säger om det? Fuck that. Men ja. Då säger jag nästa fråga.
Ja, för det här skulle kunna vara ett 3 timmars avsnitt där jag raljerar vidare. Precis. Men det är det som gjort mig mest förbannad.
Ja, men det var Lavendelit som skrev, skål och grattis till 100. Tack Lavendelit. Obvious question, vad är ni fortfarande mest förbannade på från tidigare avsnitt? Jag kan säga specifikt läkaren som medan han sydde ihop min förlossningsskada sa, din man kommer tacka mig sen.
Ja, det var faktiskt exakt det jag tänkte också när jag läste Lavendelits fråga, jag bara, läkaren. Och ja. Då, alltså, att man som läkare säger till en kvinna som har haft en förlossningsskada, din man kommer tacka mig. Man bara, alltså det är ett sånt övertramp att jag vet inte vad.
Ja. Min knutnäve kan tacka dig, kände jag då. På ett mer generellt plan, eller så här allmänt plan, så det som jag fortfarande tar med mig efter alla avsnittet är att jag faktiskt fortfarande är exakt lika förbannad på folk som kommer med ovälkomna råd.
Ja, och det här kan ju vara ett problem ibland när man ber om råd, för det kan jag göra, och sen när jag får råd blir jag jävligt förbannad på att folk har mage att ge mig råd, fast jag bett om det själv.
Exakt.
Och så är det ju lite att vara aktiv i sociala medier. Man får det, ja. Man ber om.
Poets Are Depressed har frågat, ilska som känns överdimensionerad i efterhand, och vad fick ni mest backlash för?
Backlash har vi typ inte fått någonting, har vi det?
Nej, ingenting jag kan minnas alls faktiskt. Nej. Alltså i början så fick vi ibland lite mejl där folk rättade oss.
och som ni då vet, det som Sofia sa tidigare, att oombedda råd, det gick inte hem så väl hos någon av oss.
Nej. Och jag har nog inte upplevt någon direkt överdimensionerad, alltså som i efterhand har känt överdimensionerat, men ibland kan jag ju såklart känna att livet skulle väl kanske bli lite lättare om man inte gick och var förbannad hela tiden, men det är faktiskt folks ansvar att inte göra mig förbannad.
Ja, men sen så är det väl lite så här, har inte den här podden blivit, det har ju liksom blivit ett bra utlopp, då har vi fått så här ragea över någonting som har gjort oss förbannade, och då är det ju lite lättare att släppa. Alltså, jag kommer inte ens ihåg alla saker jag varit förbannad på, vilket ju går helt i linje med att jag aldrig ens vet vad jag ska vara förbannad på i början av varje avsnitt. Men
du kommer ändå alltid på någonting.
Ja, men till slut så brukar det, för man är ju
kreativ. Jag vill ge dig att du är kreativ.
Jag ljuger bara. Jag är egentligen världens mest harmoniska människa. Nej, skoja.
Nu kommer en litteraturfråga. Bokmalin, som jag tror har följt oss ända från början.
Jag tror det.
Faktiskt. Grattis! Vilken bok har gjort er mest förbannade genom åren? Och här vill jag säga att Malin ställde den här frågan också till oss i juni, och då svarade inte vi, och det känns lite lumpet.
Förlåt Malin.
Ja. Jag var tvungen att gå in i min Goodreads och kolla hur jag hade betygsatt böcker för att få en vink. Och när jag såg där så var jag så här, shit, gud vad många böcker jag har varit förbannad på. Jag har valt ut 2. Mm. Den ena, jag tror att du kan hålla med om båda faktiskt.
Ja, säkert.
Barn som bråkar av Bo Hellskov Elfvén.
Alltså överlag alla uppfostringsböcker som säger hur man ska agera som förälder ifall det inte är väldigt tillåtande, hatar jag.
Ja. Ja, men verkligen.
De alltså, har jag... fel.
Och där fick jag i och för sig inte, fick vi ingen backlash på, men jag skrev i min blogg ett irriterat inlägg om den boken, och jäklar vad det drog till sig folk som verkligen blev asförbannade. Så jag var tvungen att liksom gå in och vara såna här, ha liksom så här förklaringar hela tiden. Att bara, jag tycker så här för att, så skulle jag nog inte skriva idag. För nu har jag gått i jättemycket terapi och jag är faktiskt bra som jag är. Så att jag behöver inte förklara mig. Men då, det var upprörande. Men, och sen så har vi en gemensam hatbok.
Vilken? House
som jag som jag råkade läsa, för att jag hade bara förträngt hur mycket du hatade den. Och sen när jag skulle förbereda mig för att prata om den i podden, så jag bara, fan, jag känner igen där. Och så kollar jag, så jag bara, ha, du pratade om den.
Är det den där, var det den där självhjälpboken?
Love Warrior.
Ja, oh my god.
Glennon Doyle Melton.
Alltså den är hemsk.
Den är fruktansvärd. Där är ju en kvinna som går igenom någon slags kris. Jag tror att hennes man lämnar henne.
Ja, och så dricker hon kanske lite för mycket.
Ja, och det är verkligen så här. Ja, men om du väljer glädjen och yogan och alltid är superöppen med dina känslor och gränslös som människa, fast väljer glädjen, då kommer allting bli jättebra. Annars får du skylla dig själv. Och den är från Malins bokmanuskript.
Nej, men alltså den är den är hemsk.
Den är fruktansvärd.
Fruktansvärd. Jag blir arg bara jag tänker på den. Jag reagerade ju också väldigt kanske irrationellt argt på Marie Kondo-boken.
Jag tycker inte att det var irrationellt. Nej. Jag tycker att det att din känsla, vad är det, vad heter det, ska det vara ett glow stick, höll jag på att säga, glittra.
Det ska spark joy. Alltså visserligen, ibland så har jag ju stått när jag ställt ut en kökslåd bara, does this spark joy? No, it doesn't. Och så jag slängt den, så det kan funka. Men det funkar liksom bara för mig ifall jag vet redan att jag vill slänga den. Men min diskolampa, does it spark joy? Ja, det gör den, fan, det är klart den ska vara kvar.
Ja, alltså det är ju det, vi är ju sådana älskande människor, så allting sparks joy för
men
oss.
Alltså det som jag kanske mer har blivit så förbannad på, det är när jag kan läsa en bok och som jag tycker så här, ja, nej, men den var väl okej. Och andra bara, ja, den här, den life changing, och man bara, nej men det var det väl inte. Och, det, och då känner jag alltså, ibland så blir jag så här, men ska jag, är jag motvalls bara för att, reagerar jag med tvärtom tyck bara för att jag inte vill flyta med strömmen? Ja, det kanske jag gör, men det, jag förbehåller mig den rätten.
Karaktärer som har gjort mig förbannad är ju snubben i Maria Mansbauers bok vad fanken hette den? Bara ha roligt.
Heter den, va? Ja, precis. Han är sån bebis.
Jag tänker inte ens nämna honom vid namn. Dels för att jag inte kommer ihåg det, men också för att han inte förtjänar.
Han förtjänar inte, han är hemskt.
Faktiskt mycket fest. Alltid Vicky, också en kär person i flödet. Som vi har, jag kan inte säga att man känner varandra, men jag känner till
lite henne. Jag tycker
ja, men det blir lite så. Vill gärna veta hur vi hittar böckerna vi läser.
Oj, alltså vet du, för min del så är det väldigt mycket, alltså dels Instagram, och då kanske inte jättemycket främst via de vi följer på en förbannad podd, utan kanske mer folk som jag följer på mitt egna konto. Och där vet jag inte, men det är mycket häxor och sånt som läses om där, och sånt gillar ju jag. Men också väldigt mycket på Goodreads, så att det liksom dyker upp, inte i flödet där när jag ser vad folk läser, men att jag sitter gärna och kollar på, det finns ju så många listor som folk har gjort och som Goodreads själva liksom kurerar. Men sen också, ja, jag brukar kolla på listorna över nya releaser. Där brukar jag hitta en hel del. Så väldigt mycket via Goodreads, tycker jag. Och såklart Instagram, men nästan mycket mer via Goodreads.
Goodreads, Instagram och sen det som skyltas på biblioteket är jag så oerhört billig för. Man bara, åh, en fin framsida som någon har ställt upp. Nej, men den lånar jag, och sen kommer man hem med någonting som man absolut inte vill läsa. Men det spelar ingen roll. Jag började ju läsa en och jag kommer inte ihåg vad den heter. Som också var så här, den såg lite så här ungdomligt fartig ut på framsidan, och jag bara, jag är ung, jag är fartig, den här vill jag läsa. Och det handlar om, jag tror att det var en norrländsk skildring som delvis byggde på hennes uppväxt, och att hon hade någon så här kärlek till Juha, hette han, va?
Juha Valjakaja.
Precis.
Ah, okej.
Okay. Och jag var ju superfascinerad av det när det hände, då var jag ganska liten. Så jag bara, men det här måste jag läsa. Men den boken var också så här otroligt mycket, alltså det var mycket kropp, och då menar jag inte alltså det vuxna nuppa nulla, utan det var mycket så här
vilket också är det, vilket också är det vuxna uttrycket för det.
Precis. Men det var så här, någon åt en baguette fast det var näsblod på den, och hon klämmer sina finnar och åker ut. Aj, fy, sånt klarar jag inte jag.
Mycket
så det kan ju gå fel när man väljer på utseendet. Det är inte utsidan som räknas. Jo, det är det.
Men alltså utsidan, jag tycker förvånande ofta som en snygg bok har bra innehåll. Ja. Och en ful bok var så här, nej, det här var tråkigt.
Ja.
De får vad de förtjänar. Skyll er själva om ni får dåligt omslag.
Innan så läste jag aldrig böcker som du hade recenserat i podden. För då poddade vi så pass frekvent. Så då var det så här, men om jag hinner läsa en bok till nästa avsnitt, då kan inte jag läsa så.
Nej, jag vet. Och det var ganska tråkigt, för det blev nästan så här, alltså, ja, man blev så här, nej! Har hon börjat läsa? Hon börjat läsa den här. Damn it.
Precis.
Och det är faktiskt väldigt skönt nu när vi har det här liksom lite mer spontana, när vi kör live via Instagram och spelar in det, att det är mycket mer. Det känns friare liksom med läsning.
Ja, så när det är ett halvår mellan avsnitten så är det liksom, man har ju lite att ta. Mossen mamma undrar vilka genrer vi väljer och vilka vi vägrar, förutom feel good och feel bad.
Men alltså jag skulle nog säga att vi läser ju båda två både feel good och feel bad. Men så, genre jag just nu läser väldigt mycket, det är så massor av olika häxor. Jag läser om häxprocesserna, och så där är ju liksom inte häxor utan mer kvinnoödet liksom. Men också fiktiva häxor. Just nu läser jag Witches of New York som är amazing. Jag gillar den här liksom, jag läste, vad hette den, The Book Clubs, Southern Book Clubs Guide to Slaughtering Vampires och sånt där, liksom lite såhär light skräck. Den var ganska gory i och för sig på vissa håll. Men jag gillar det, jag känner att jag dras mest just nu, någon form av så här lite mystik och light skräck.
Det läste jag ju mycket när jag var yngre. Men enchanté. jag gillar, förutom feel good eller feel bad menar jag, oops, nu försöker jag mig. Är ju samhällspolitiska skildringar, om man nu kan kalla det för genre, så inte filbad. Sci-fi brukar jag inte läsa så himla mycket. Alltså, det är liksom ingenting som jag fastnar för. Och jag var ju på väg att läsa, vad heter hon? Hon som skrev Pojkarna. Har kommit med en ny bok nu. Som jag absolut inte kan komma på vad den heter. Och den började jag med, och sen så var jag lite så här, men den är overklig, så den vill jag inte läsa. Alltså det, för mig, jag kommer läsa den, jag lovar, men det finns en tid och en plats för när jag pallar med för mycket. Eller, alltså fiktivt pallar jag ju med, fast då måste det vara fiktivt på riktigt, inte så här fiktivt nära verkligheten, om du fattar. Lite på låtsas, fast...
Ja, Jessica Schiefauer, precis, det är hon som skriver, och nu försvann
precis. Namnet. Men och jag vet att den ska vara jättebra, och jag kommer läsa den. Men det finns en genre som heter medelålders män krisar och skriver en bok om hur de gillar pattar och spelar gitarr när de var 14. Så gillar jag inte den genren alls, den vägrar jag.
Nej, inte jag heller. Generellt sett så, alltså, jag inser ju det också att ofta, och det här är helt omedvetet, men oftast så väljer jag böcker som är skrivna av kvinnor.
Nu ska vi se, nu tror jag att vi har fått en fråga. Vad är ni förbannade på idag? Frågar stickande hippiemamman. Jag kan säga vad jag är förbannad på idag. Det här var jag förbannad på i vårt förra avsnitt också, tror jag. Men jag har igen fått vara, liksom, sitta med en person som har varit så här... Eftersom jag gick in i en utmattning och jättemånga åsikter om det. Och jag tycker liksom generellt att folk är ganska dåliga på att hantera utmattade människor.
Ja.
Speciellt utmattade människor som kommer tillbaka till arbetet. För mycket är så här, men du får lära dig att säga nej. Och man bara, jo, fast vi kanske ska ha en arbetsplats där man inte behöver stå med typ ett svärd och fäkta mot folk. För att
Alltså det här handlar ju liksom inte bara om att säga nej, det handlar om kulturen på arbetsplatsen. Exakt. Liksom,
exakt.
Ja, exakt. Folk måste kunna liksom kopiera sina egna papper och kanske registrera sina egna utlägg. Alltså man måste ta ansvar för det där hade ju liksom, när jag jobbade statligt så stötte man ju ofta på eller, egenskap av, för först var jag administratör och sen så var jag registrator. Och jag vet inte hur många gånger jag stötte på handläggare som bara, fast alltså, administration är inte min grej. Man bara, fast nej men nu jobbar du på regeringskansliet och vi är liksom, det handlar om administration. Och sånt kan jag Nu slipper jag bli förbannad på det jätteofta längre, men det här när man hela tiden lägger över ansvaret på den utmattade. Fan, men ja. Du ska inte ta på dig så mycket. Bara, men sluta ge mig så mycket då.
Så det är jag förbannad på. Men jag kan säga en annan sak som jag är förbannad på också. Den är egentligen från igår. Men igår var jag ute och gick slingan här i skogen i rask takt. Och folk går på fel sida av vägen hela tiden. Och det är sånt man får acceptera. Så jag kryssade fram och tillbaka. Men sen så gick jag på rätt sida. Möter en äldre man som springer på fel sida mot mig. Snäddar mig ganska tajt. Väser i mitt öga. Håll ditt jävla avstånd för helvete. Bara spring på rätt jävla sida. Det är jag förbannad på. Jag är ännu mer arg över det, känner jag.
Ja, jag har ingenting som jag är förbannad på specifikt idag. Men på tal om det här med att vara på rätt sida av vägen. Så i början av sommaren, precis när sommarlovet började, så flyttade de på fritids till en annan skola. Så då cyklade vi på morgonen. Och sen jag cyklade tillbaka glad i hågen på rätt sida. Jag var väldigt noga med att cykla på rätt sida. Så mötte jag en jävligt aggressiv tant som skrek åt mig, cykla på rätt sida. Man bara, okej, fast jag cyklar på rätt sida. Här förstår jag liksom, ibland så blir det så att man möts. Men jag var på rätt sida. Och jag var så nära att vända cykeln och bara, hörru du, nu ska jag lära dig ett och annat om rätt sida vägen. Förstår du?
Precis.
Ja, det.
Men istället så åkte du hem och somnade med knutna lävar.
Nej, jag åkte hem och jobbade på morgonen. Men jag var jävligt svettig av arget.
Hur hittar ni nästa bok? Hur väljer ni nästa ur er TBR, undrar Nekoi. Jag går helt på känsla. Jag blir typ arg på min TBR ifall den får för sig att jag ska plocka någonting i ordning. Då tar jag pinkiv en bok som ligger 3 stycken ner. Så att, ja, jag har liksom, jag är inget roligare svar. Jag går helt på vad jag är sugen på just då.
Ja, alltså jag planerar väldigt sällan framåt i min läsning, utan det är väldigt mycket så här, okej, nu är en bok slut, vad ska jag lyssna på idag? Och så kan jag scrolla liksom ifall det är Storytel, och där kan det också handla väldigt mycket om, på Storytel så sparar jag såklart både ljudböcker och e-böcker. Och ibland så är man inte alls sugen på att läsa, ibland så är man inte alls sugen på att lyssna. Och sen så blir väldigt så här, också pandemi, jobba hemifrån anpassat. För det har ju blivit mycket mindre tid till ljudböcker. Ja. Om man glömmer bort att gå sina dagliga promenader, vilket jag verkligen försöker att göra. Men vissa månader vaknar man bara, fan, här vädret, liksom, vill man gå ut? Nej, det vill man inte. Och då gäller det verkligen att ha en bra bok att lyssna på.
Ja, jag går ganska mycket, men jag är också väldigt mycket inne i en peppig musikperiod.
Ja.
Så jag vill väldigt gärna lyssna på musik när jag är ute och går. Men jag lyssnar lite på, jag har kommit in en sån här Agatha Christie.
Ja, trevligt.
Så det lyssnar jag på ganska mycket. Kulturladyn säger, kul, grattis till 100. Hur har er läsning förändrats från första till 100 avsnittet?
Oj, alltså, oj. Jag, från första avsnittet, då läste jag ju knappt. Jag hade ju läst in, men alltså, jag hade ju läst innan. Det är ju inte så att det är så här, det här är första gången jag läser liksom, på något sätt. Jag läste mycket. Men sen så var det ju här avbrottet med bebisliv och småbarnsliv liksom. Ja. Alltså den största förändringen för mig, det har nog ändå varit att lära mig att lyssna på ljudböcker.
Ja, samma här. Och sen att man liksom har fått tillbaka läsningen som en naturlig del i livet. Nu, alltså jag läser väldigt, väldigt långsamt just nu. Så att det tar, en bok som jag tidigare har läst på kanske 2-3 dagar tar nog 2-3 veckor för mig nu. Men jag läser varje dag, det gör jag, en liten stund. Jag har ju fortfarande, jag tror jag pratade om det i några avsnitt sen, för att få in läsningen i sitt liv, så har jag en läsningspåminnelse i telefonen. Så att jag liksom går och lägger mig, en halvtimme innan jag behöver sova och så läser jag en stund. Mm. Men jag, alltså det är helt klart att det har påverkats av utmattningen, att jag absolut inte kan läsa i samma hastighet som jag gjorde innan.
För min del, alltså, det gick ju från så här att knappt läsa någonting under en lång period, och sen så började vi med podden, och då tror jag att både du och jag kanske ofta kände ett läskrav på oss. Och då kunde man ju hamna i det här, när man liksom har en läsvacka, och det är helt okej att ha perioder när man inte läser så mycket eller kanske inte läser alls. Alltså, man måste ju ändå lyssna på kroppen och alltid, inte bara när det gäller så här motion, utan ibland så behöver kroppen bara ligga och sträcktitta på den senaste säsongen av Supernatural. Så är det, ja. Sofia, varför har du inte tittat på den än?
Nej, men nu gick jag tillbaka till säsong 12. Men så kom jag på att det var nog säsong 12 som fick mig att bli lite irriterad. Alltså jag gillar ju inte deras mamma, va?
Nej, nej, då ska man ju inte se säsong 12. Men, och det är väl lite det också. Och det, där tror jag också att det har släppt lite nu, när vi inte har det här liksom tajta schemat för att, och prata om jättemycket böcker, att, ja, ibland så är det inte så mycket böcker man läser, och det är okej. Jag ser folk liksom vara jättestressade över ibland att de har läsvackor, och det är så här, ja men embrace it, gör något annat, det kommer tillbaka. Det är ju liksom,
ja, precis.
Så.
Och sen kan man,
ja, men sticka en kofta eller baka en kaka eller någonting annat liksom, vad man nu tycker är kul. Det finns ju mycket saker som råder, och det ska vi inte glömma att läsningen kan äta ganska mycket tid. Så är det ju liksom, och det är inte alltid man har den tiden. Och,
nej, och barn är skitdåliga för läsflowet.
Ja, jättedåliga, man har ingen respekt alls. Och det handlar ju också liksom, ifall man kanske försöker, gud förbjude, lyssna på en ljudbok hemma.
Jag gör det ibland. Jag har gjort det ibland när jag lagar mat. Men nu så har ju Carl, han känner ju på sig så här: okej, mamma vill inte att jag pratar nu. Mamma.
Nej, men alltså, och det här är intressant, därför att jag lyssnar ju ofta på musik i lurarna när jag diskar. Men jag kan inte lyssna på en bok i lurarna, för det känner de av.
Ja, det gör de.
Jävlarna.
Ja, precis. Sillisen säger: yay, är någon av er sugna på att själva skriva en bok någon dag, om ni inte redan gör det och jag helt har missat? Om jag påverkar det hur ni läser böcker, finns det vill skriva sådär böcker?
Ja, mitt svar är ja. Ja på allt. Ja, jag vill skriva. Alltså, och jag har ju liksom, jag har ju gått så här författarskola och skrev väldigt intensivt en period, skickade iväg mitt manus, fick så kallade positiva refuser, fick jag lära mig efterhand att detta. Det var två förlag som liksom skickade refuseringar, tråkigt att få, men en del av att skriva, men som också liksom kom med väldigt mycket feedback. Alltså det var liksom ett par, tre A4 sidor med en öppning att jag kunde skicka tillbaka ifall jag skrev om det, om jag ville. Vid det laget så var jag ganska trött på det manuset faktiskt, och trött på den historien, i och med att det var liksom väldigt baserat på någonting som jag själv hade upplevt, blandat med fiktion. Så kände jag så här: nej, det här vill jag inte skriva på. Problemet för mig med mitt skrivande är att jag har väldigt många idéer och väldigt svårt att välja en. Och det är lite där jag börjar på någonting, sen bara, alltså, det vore ju ganska kul att skriva om vampyrer. Så då kan jag liksom hoppa från feel good ena dagen, bara, det här är en skitbra story, och sen bara, vampyrer i Skogås, yeah! Så det gäller ju när man skriver, alltså, det här är ju någonting som man ofta kan se så här på Instagram, någon skriver välformulerade inlägg och så bara, men du borde skriva en bok. Och ja, det finns många som skriver väldigt bra, men det är ju också ett extremt så här commitment att skriva en bok. Det tar jättemycket tid. Ja. Och alltså, jag har väl kanske inte tillräckligt bra koncentrationsförmåga för sånt just nu. Ja. Frikort, Sam eller din.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Hey, everyone. I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Måste man välja?
Båda.
Jättetråkigt. Alltså grejen är ju att jag var ju väldigt mycket din ända tills jag hade en enchanté dröm om Sam. Och den har påverkat mig väldigt djupt. Mm. Så att jag är lite osäker där. Men skriva bok var jag jättemycket inne på när jag var yngre. Mm. Nej, jag menar inte så. Jag var väldigt inne på det och jag började flera gånger på att skriva böcker. Mitt problem när jag skriver är att det blir så himla personligt och jag är inte så intresserad av att dela med mig av mitt liv. Liksom. Mm. Men jag kan inte hitta på någonting som inte är väldigt nära mig. Och det vet jag att om jag skulle ge ut någonting som var väldigt nära mig, även om folk inte skulle fatta det, så skulle det, jag skulle inte fixa att andra läste det. Det skulle vara för jobbigt liksom. Men, nej, men så att jag gav upp idén på att skriva böcker. Jag gillar att skriva texter väldigt mycket. Jag tycker framförallt om att bearbeta texter extremt mycket. Jag tänker mitt liv ofta i som att ifall jag skulle ha skrivit en bok.
Mm-hmm. Typ. Mm. Man bara, just nu såhär coronakapitlerna, shit vad tråkiga de kommer bli. Så jag gick upp, lämnade barnen i skolan och så gick jag hem och satte mig. Idag satte jag mig i vardagsrummet, imorgon kanske det blir köket.
Fia drar en trött hand genom håret. Stopp i avloppet, idag igen. Jag vet inte, det skulle vara kul att skriva en bok någon gång. Jag är väl kontentan av detta.
Ja. Men också, jo, men du frågade också här ifall liksom hur andra skriver påverkar. Och gud ja, det är väldigt ofta som jag liksom läser eller lyssnar på en bok bara, så här skulle man skriva. Eller bara, det är ingen idé att jag skriver. Ja. Säkert inte jag uttrycker mig. Så både upp och ner liksom.
När jag absolut. Läste Neil Gaimans vad fasen heter den? Någonting, The Pond at the End of the Lake. Eller
road, lake at the End of the Road eller något sånt där.
Ja. Ja, precis. När jag läste den, då blev jag faktiskt så här, shit, varför skriver andra böcker överhuvudtaget när någon redan har skrivit den här texten? Alltså, varför försöker folk ens? Den var så bra.
Alltså, han skriver ju fantastiskt. Det finns ju nästan ingen som kan skriva med, liksom... Alltså han är ju så rolig. Och ändå så är det, jag menar som Good Omens, okej att det var en bok som tog absolut längst tid för mig. Och den, han har ju inte skrivit den själv, han har skrivit den med Terry Pratchett. Och ibland så
jaha, jag minns den som att du bara pratade om den i ett avsnitt, Kattis.
Eller hur? Ett avsnitt, varje ett avsnitt i två år.
Precis. Ett
avsnitt men gången. Så otroligt roligt, liksom så här skruvar till det. Och det är samma sak med den här... vad heter den? Den som är den här om djungelboken, fast den handlar om en graveyard.
Ja, just det. The Graveyard Book.
Typ. Så heter den, ja. Det var inte så. Den är också så här, fan, han skriver så finurligt, liksom, utan att det blir töntigt. Otroligt bra.
Patricia Highsmith är ju också någon som jag... Alltså hon är en av mina absoluta favoritförfattare och även Donna Tartt, och båda två skriver liksom på ett... ganska, alltså det är liksom ingenting som är så här poetiskt med deras språk. Det är bara sättet de skriver på och hur de beskriver miljöer och människor som är så otroligt träffande och specifikt.
Och det är väl ofta det som jag kanske mest uppskattar. Liksom, när det är en bok som känner så här, wow, språket. Det handlar oftast inte om att det är liksom ett poetiskt språk. Utan jag kan ofta bli irriterad ifall det känns som att men gud, den här personen försöker liksom för mycket att det ska vara vackert. Men ibland så kan liksom författare skriva väldigt enkelt, men ändå liksom så perfekt. Och det är det som jag går igång på mycket.
Ja, jag har jättesvårt för när folk, oavsett om det är bloggar eller böcker eller vilka texter det är, när folk försöker ha en poetisk twist på sättet att skriva som jag upplever att de inte har. Alltså inte kan hantera, som inte kommer naturlig.
Det blir lite krystat helt enkelt. För jag tycker ofta så här, med vissa, jag kan ju verkligen uppskatta en bok som liksom flyter som en vårflöd, jag vet inte. Men som är väldigt poetisk, men det måste ändå kännas naturligt. Det får inte liksom kännas som att här var det någon som satte sig ner och skulle skriva vackert. Utan det är, hej Anneli. Det ska ändå kännas att det är så att det genuina språket på något sätt.
Melsa Geek frågade i juni, en av alla de gångerna som vi behöver ska spela in avsnitt 100. Kom era frågor. Vilka böcker minns ni mest av dem ni pratat om tidigare och varför? Jag skrev upp tre stycken för att vara tvungen att minnas dem. 10 av 1. Just för att det var en så stor upplevelse med hela Augustpriset. Vi var ambassadörer det året för barn- och ungdomspriset. Och det var ett så jäkla kul jobb. Och man blev liksom, man fick en sån personlig relation till böckerna. Och särskilt 10 av 1 som vi pratade om i podden. Och vi hade bokcirkeln med den, va?
Jag tror jag hade bokcirkel och vi hade med Ann-Helene i ett avsnitt. Och sen så, alltså, vi hejade ju så intensivt på den boken. Ja. Att jag tror att vi grät lite när hon vann.
Ja, och jag är fortfarande kvar klippet i, vi satt ju och filmade.
Ja.
Så att jag har det här liksom, när de öppnar kuvertet och säger det. Man hör både dig och mig vråla så här. Rah!
Ja, och nu skriver Ann-Helene. Men åh, tack. Jag glömmer aldrig era tjut från balkongen. Och det ska man ge oss. Att där skrek vi rakt ut faktiskt. Vi fyllde konserthuset med våra skrik.
Ja, den, så att den verkligen. Och sen den andra som jag minns av helt andra anledningar är Jag ger i solen av Jandy Nelson. För att vi pratade om den och gav den 4 båda två. Men folk tyckte att vi dissade den. Så att folk var såhär, men ni gav ju den bara, typ, ni hatade ju den. Typ.
Bara, nej.
Alltså det fanns ju liksom saker i den som inte var fantastiska. Och därför blev det inte en 5, utan det blev en 4.
Ja, och alltså både du och jag är ändå ganska snåla med våra 5 också. Alltså det är ingenting man kastar. Jag, ibland så har det hänt att jag har gett en bok en 5 på Goodreads och sen så går in och ändrar till en 4 för att jag ångrar mig några veckor senare när det liksom har mognat.
Det är ju svårt att, egentligen så tycker jag att det är svårt att betygsätta en bok, för vad betygsätter man? Är det liksom berättelsen? Är det sättet den är skriven på? Jag menar, jag läste 13 månader av Åsa Linderborg, året med 13 månader av Åsa Linderborg, och jag älskar ju verkligen hennes sätt att berätta på, men det var ju mycket i den som gjorde mig jätteförbannad, men det var ju fortfarande en bra bok. Alltså, det är ju mycket som man får väga in.
Ja.
Så den minns jag av det, att vi båda blev så här, shit vad folk blev sura på oss nu då.
Ja, det är kanske den vi har fått mest backlash på det avsnittet faktiskt. Vi
bara, men faktiskt. Och sen minns jag ju alla ungdomsböcker och hur de påverkade oss.
Ja, nej men
Eleanor Parks och Jenny Hahn-böckerna. Vad heter den? P.S.
P.S.
Till alla killar jag gillat eller vad de heter. Jag minns dem så himla väl vad de nu heter.
Men alltså, man kan ju minnas en bok utan att minnas titeln. Det tycker jag inte att vi ska glömma. Ibland så brukar vi håna oss själva för att vi glömmer bort karaktärers namn. Men berättelserna lever ju ändå liksom med i en, även om man kanske inte kommer ihåg böckerna. För mig så Elizabeth Hand, Generation Loss.
Ja, verkligen. Den var ju också en bok som, där man liksom fick en annan relation i och med att vi träffade författaren och det blev en intervju, det blev en bokcirkel och sådär.
Alltså det, på något sätt förstärkt, när man har läst en bok som man har älskat och sen får en möjlighet som vi fick liksom med den och med 10 av 1 att prata om boken med författaren. Och dessutom när författarna då, i både Ann-Helens fall och i Elisabeth Herns fall visade sig vara jävligt trevliga. Så blir det ju liksom, för upplevelsen förhöjs ju liksom något enormt. Så det var ju också hela den grejen när vi utkäkade middag med Elisabeth Hand och lyssnade på henne på Akademibokhandeln och intervjuade henne. Det var liksom, och sen så boken som är som handlar om Cass Neary heter hon, som verkligen är den här antihjältinnan. Hon är neddekad och gammal punkfotograf och det går liksom inte att inte älska henne. Utspelar sig till, alltså, på många olika ställen men till viss del i Maine, och det är alltid ett härligt mystiskt ställe som ändå påminner ganska mycket om Sverige i mångt och mycket tycker jag. Därför var det extra roligt nu under presidentvalsröstsräkning. Och man bara, men! Där känner jag igen mig. Varför röstade de på Trump?
Ja, jag har, eller vänta, jag har nog inte varit.
Allt jag fått lära mig.
Just
av
det.
Tara Westover. Mm. Och den, alltså dels för att det är en otroligt stark historia, det är ju hennes livsberättelse. Och på vissa ställen så är man såhär, men gud, det här kan inte ha hänt, liksom. Och jag tycker att efter läs den, så på något sätt så förstår jag på ett annat sätt varför folk röstar på Trump.
Ja,
nej, men alltså, det är lite så att den var väldigt bra på att visa liksom hur otroligt isolerat folk, säkert över hela världen. Men vi förutsätter liksom i Sverige väldigt mycket att folk...
Jag skulle vilja koncentrera att ni från Stockholm, MVH, uppvuxen i Skåne.
Bu. Nej, men alltså, i Sverige...
Jag har sett saker jag inte önskar någon annan, fattar du?
Jo, men ändå så tycker jag att det är liksom att man förutsätter att, ja, men i USA liksom, alla vet väl, man har ju fått en utbildning, det är ett västland liksom. Och samtidigt så finns det möjlighet för folk att isolera sig så otroligt mycket, att hemskola sina barn så att de kommer till liksom universitetet eller college och bara, men vad då förintelsen? Vad är det här? Det var en ögonöppnare, och den boken fick mig liksom, man svettas ju liksom, men gud, hur ska hon ta sig ur det här liksom misären?
Ja, den
sen
var
så
bra.
Faktiskt, och det här tror jag också att du kommer hålla med mig om. Mig äger ingen, av Åsa Linderborg. Det är också en sån här bok som jag, alltså på något sätt så blir de här böckerna som liksom, som man minns, som man fortfarande kan få en flashback från. Ibland så blir det så här, men vart kommer det här ifrån liksom? Vart minns jag det? Just det, i den boken. Och så har det varit med alla de här tre böckerna, att man liksom helt plötsligt befinner sig där. Och mig äger ingen, när vi var uppe på Höga Kusten nu i somras och besökte, nu kommer jag inte ihåg vad det heter, nu vet jag, man sköt arbetarna. Och då kommer jag tänka på den här andra boken, När man skjuter arbetare, som också var en sån fantastisk bok. Den var ju otroligt fin.
Just det, den står i bokhyllan här hemma, den har ju fortfarande inte läst.
Nej, och den är alltså, så läsvärd. Det är ju inte en liksom peppig bok, men... Om jag nu fick klämma in en fjärde bok, så var den verkligen så här, jag tror jag tog den från en bokvagn på jobbet och sen bara så här golvades av den. Och det är inte en bok som jag hade valt i vanliga fall, utan det var verkligen helt så här random, så att men här, jag tar den här, så bara, visst, jag kan väl börja
läsa. Du kanske egentligen gillar en filbad, typ.
Ja, möjligtvis som den utspelar sig i Sverige och kanske så här tidigt, alltså, ska vi säga 20-30-talet. Lite arbete, okej då, kanske lite.
Kulturladyn, Mosselmamma och Nekoi, vi har fått flera som har frågat vilka våra böcker som är våra favoriter och vilka som är våra bottennapp och så. Och nu har vi redan pratat om Mejägen, ingen av Åsa Linderborg, det är en absolut favoritbok genom tiderna. Beckomberga och Sara Stridsberg.
Har jag inte läst.
Jag tror att den är lite för svår för dig. Men...
So rude!
That's me! Jag är inte rude, jag säger bara sanningen.
Sanningssägaren Sofia!
Sanningssägaren Sofia! Hemliga historien av Donna Tartt. Blå av Maja Lunde.
Oh, så bra!
Och vad hette den? Den hette ett pojknamn, va? Hon med sonen som har autism.
Åh, ja!
Tungstidstale heter den på norska.
Ja. Och nu kommer inte alls ihåg den på svenska. Men den är ju fantastisk. Och det var ju också ett författare som, faktiskt ett av få författarsamtal som vi gick på när det var sån här bloggevent. Nu pratar jag det här som en så här dåtid. Det låter som att vi har slutat podda, men det är inte så mycket såna här saker längre att tacka nej till. Och där satt ju liksom alla som var med på det här boksamtalet med henne, satt och grät. Alltså det var så otroligt starkt.
Just det, Till Daniel heter den på svenska.
Ja.
Otroligt, otroligt bra. Massa böcker som jag läser och jag tycker om lånar jag sen vidare till ut till min mamma, och om hon gillar dem så lånar hon den till sin syster. Den här var en sån där kräftorna sjunger, vad heter den? En sån om kräftor.
Nej, där kräftorna heter, där kräftorna sjunger. Helt rätt.
Heta nätter med kräftor. Nej,
det är när man kokar dem.
Det var också en sån. Och sen allt jag fått lära mig var också en sån som gick vidare genom generationerna. Nej, alltså ja, det är jättesvårt att säga vilka som är favoriter. Men typ allting som Patricia Highsmith har skrivit är ju mina favoriter.
Och jag har ju inte läst någonting av Patricia Highsmith. Så jag kan ju vare sig bekräfta eller dementera det här. Men nu har jag sorterat mina top-rated books.
Mm.
Här. Ett urval.
Ja.
Alla böcker om Pax. Alltså Pax-böckerna. Mm. Ja. Vi har precis lyssnat om dem och herregud,
de är så jävla bra.
Och sista boken är så otroligt stark och man gråter och de, alltså de är så här, när folk ber mig om boktips så bara, ah, men jag gillar lite fantasy, men ni måste läsa Pax. De är så välskrivna och det är liksom den här förankringen i svensk mytologi, svenska väsen och myter som genomsyrar de här 10 böckerna. De är alltså, och behöver inte läsa. Läser man dem så får man ju de här fantastiska illustrationerna. Men lyssnar man på dem, ja, men då är det ju Morgan Alling som har läst in dem. Han gör det med som
han läser in dem väldigt bra. Runt om mig faller världen.
Skulle Morgan säga Tarström. Den, precis. Den också jättebra. The Penguin Lessons var en otippad pärla. Inuti huvudet är
jag... Den kan jag rekommendera till alla som vill ha lite feel good i dessa feel bad filmer, tider. The Penguin Lessons.
The Penguin Lessons, Inuti huvudet är kul av Lisa Bjärbo. Tyckte vi väldigt mycket om när vi läste den.
Den hade jag glömt.
Binas historia som är den första boken i den här klimatkvartetten där blå är bok nummer 2. Och bok nummer 3 kommer snart. För jag har en bok som jag precis har läst som liksom berörde mig så otroligt mycket mer än vad jag faktiskt hade förväntat mig. Och det är Stina Wolters bok. Kring denna kropp.
Mm.
Den var outstanding. Alltså jag kan nog så den hamnar nog på min liksom all time top 10 tror jag. Alltså den jag är skitbra.
Ja, jag blev förvånad över det, för att jag lyssnade på den ganska, alltså typ när den kom.
Ja.
Och jag hade inte så jättehöga förväntningar. Jag blev verkligen så här, lite knockad blev jag inte, men jag blev förvånad över att den satte sig så mycket som den gjorde. Jag tyckte den var jättebra.
Otroligt bra. Så det här, jag lyssnade på den är inläst av henne. Hon läser in den fantastiskt bra också. Omslaget är också otroligt fint om man nu har en sån pappersbok. Men den här gick jag och lyssnade på, det var måste vara för 2 veckor sedan, det var min morgonpromenadsbok för 2 veckor sedan. Och du vet, det är inte alla böcker som får en att svära högt på en villagata i Trångsund. Helvete jävla människor!
Inte böcker eller... med mina egna tankar kan få mig.
Ja, så kan det vara. Eller gråta, hon skriver om sin mammas sista tid i livet. Alltså den är så otroligt bra. Jag kan inte nog rekommendera den.
Även om hon lever ett liv som är så olikt de flesta av oss, är den väldigt relaterbar. Hon skriver på ett väldigt relaterbart sätt.
Ja, men verkligen. För jag liksom, det är lätt att se en sån här konstnären. Och konstnären för mig, de liksom har någon så här skimmer runt sig. Känns nästan som så här, inte verkliga personer. För att vara konstnär för mig som typ har noll artistisk liksom, talang. Så, men... Ja, nej men alltså den var så fruktansvärt bra verkligen.
Ja, den var bra. En bok som jag läste i somras, som jag verkligen tyckte om som jag tänkte att den ska prata om i nästa avsnitt. Sen kommer det aldrig något nästa avsnitt. Det var Vi är Orlando av Johan Hilton.
Ja, just det.
Jag läste hans No Tears for Queers när den kom ut för typ 15 år sedan kanske. Och det är också en sån bok som jag fortfarande... Han skriver ju reportageböcker. Liksom. Så No Tears for Queers handlar om hatbrott mot homosexuella. Det är 3 olika fall som beskrivs. Och den här Via Orlando handlar om terrorattentatet. Eller attentatet mot... nu kommer jag inte på vad den heter. En gayklubb i Orlando.
Mm.
Det hände 2016 när jag var föräldraledig och jag hade liksom inte så mycket koll på omvärlden, så jag kommer ihåg att det där flimrade förbi i flödet och jag var helt så här, jag var så blödig av allting då, så jag bara, jag orkar inte ta till mig det här, så att jag hade väldigt dålig koll. Johan har alltså åkt över till Orlando och intervjuat, jag vet inte hur många människor, han har intervjuat alltså kanske 70 personer. Överlevande, folk som var med och jobbade under kvällen, familjer till de som har förlorat någon, alla liksom. Och sen så har han intervjuat dem och så har han satt där de säger i liksom kronologisk ordning, så att man får hela historien, allting som hände berättat för sig, som det hände liksom, innan, om de här personerna som dog, de som var med. Alltså den är så otroligt stark och den ger så många perspektiv som jag inte visste fanns. Att jag trodde att det var liksom, utom allt rimligt tvivel, att det var ett terrorattentat liksom. Det är inte alls säkert när man läser boken att det är så. Jag visste väldigt lite om de papperslösa personer som kommer in från Mexiko i landet och som liksom inte har någon röst överhuvudtaget. Och det är också en bok som man liksom, jag grät så mycket. Jag kunde liksom inte läsa den, för jag fick så här ont i käkarna av att jag liksom så här grät. Jag bara, jag kan inte ligga ner och läsa, för jag blir helt så här, bara, jag kan inte se, för det bara rinner. Den är så bra. Jag blev jätteförvånad över att den inte var August nominerad i bästa fackbok, för att den är liksom, ja, jag vet inte, han skriver väl inte så mycket själv i och för sig, men arbetet bakom är helt otroligt. Läs den.
På tal om då August-nominerade böcker, så ett jävla solsken om Ester Blenda Nordström av Fatima Bremer. Most excellent. Sen så, nu ska vi se vilken det var jag hade här uppe. Jo, det är så bra när man scrollar igenom sin Goodreads. Låt vargarna komma av Carol Rucka Brunt. Som också
den var bra.
Ja, det var skitbra. 2017, vad lång tid det har gått sedan man läser de här böckerna då. Ja, nej, men det har varit mycket bra böcker. Och liksom även, jag menar, även böcker, ja men vad fan, som jag läste långt innan vi poddade om böcker. Och det var liksom mina två stora favoriter. Och det är så här, men det är så här, nästan klyschiga favoriter. Men dels såklart Stolthet och fördom av Jane Austen. Jag vet inte hur många gånger jag läste den. Jag såg zombieversionen av den faktiskt på TV.
Just det, den har jag. Boken det, också.
Och det var ändå, för när jag satte på den, jag bara, det här kommer vara skit. Men ändå förvånande underhållande. Och sen såklart, jag har ju liksom en hel arm tatuerad, tillägnad Mästaren och Margarita.
Just det.
Den är ju så himla tripp. Big, att det känns nästan som att man är lite hög när man läser den. Men den är ju otroligt rolig. Och där liksom var jag tvungen, och det här var ju när jag läste böcker som jag valde ur boken 1001 böcker att läsa innan man dör. Jag kom inte så långt, to be honest, för det är så här, typ gamla testamentet som är mamma nej. Den kommer liksom, började läsa, sen så okej, men jag måste liksom släppa, jag kan inte kräva att jag ska förstå allting när det händer. Och den är ju så att den knyter ju liksom ihop mycket saker, men vissa grejer är ju så sjuka att det är så här, jag vet inte om jag vågar läsa den igen, för tänk alltså om den, jag liksom,
den och Brott och straff läste jag ju när jag var kring 20 och var så här typ svarthårig, svartkläder, ingen näsan. Jag bara,
jag ska bara läsa rysk litteratur.
Ja, precis. Jag tror inte att jag fattade någon av de böckerna då, så att jag hade tänkt att jag skulle börja läsa om dem. Så jag försökte med Brott och straff här om året och den var så jävla tråkig. Men jag ska verkligen ge dem ett nytt försök. En av mina all time favorites är Robson av Pernilla Glaser, som är en väldigt kort och lättläst bok. Och den, jag tror att jag pratade om den i podden i början.
Ja,
och att och så försökte jag hitta den för att jag ville läsa om den, för det är en av få böcker som jag läst om. Och så finns den inte längre, utan, men då var det ju någon som skickade den till mig. Det var ju typ det finaste jag varit med om.
Tänker ni läsa F av Katarina Frostenson? Min kompis tvingar mig, sa de, om ni redan snackat om den. Vi har inte snackat om den. Jag kommer absolut inte läsa den.
Jag läste K av Katarina Frostenson, och det är en av mina märkligaste läsupplevelser, för att hon skriver väldigt bra. Alltså hon är väldigt duktig på att skriva, men det är också en bok som är helt jävla sjuk.
Ja, och det är väl lite det jag hört om F också, att den är helt sjuk.
Och F har ju fått mycket mer uppmärksamhet. K gick lite under radarn. Jag tror att ingen ville liksom låtsas om den just då. Det var väl liksom fortfarande för giftigt att ta i. Och nu nu är det väl liksom inte lika farligt längre.
Jag tycker ändå här att jag ändå måste nämna, efter att ha snackat så mycket skit om Jenny Colgan i så många avsnitt, så vill jag ändå påtala att jag på min lista av liksom femstjärniga böcker faktiskt har med en Jenny Colgan-bok. Welcome to Rosie Hopkins Sweet Shop of Dreams. Och här är det ju så passande att förra året när jag hade läst klart den, vilket var i september, så beställde jag uppföljaren som utspelar sig till jul. Och då läste jag inte den, men banne mig om det inte ska bli min julbok i år. Det ska jag unna mig, en kogan till jul.
Det ska jag göra. Den boken som jag började prata om mitt i en annan bok nyss var Nerverna, berättelsen om en familj av David Nyman. Som handlar om psykisk sjukdom i en arbetarfamilj för typ på 40-talet, tror jag nu, utspelar sig, eller 50. Väldigt bra, en av de bästa böckerna jag har läst. Den var jag såhär, den här måste ju få Augustpriset. Och sen bara, fast den gavs ut för 2 år sedan. Bara, varför har ingen pratat inte om den här?
Ja, nej, men det där tror jag också har vi har ju ändå varit ambassadörer för Augustpriset. Och ibland så har det ju fallit så väldigt rätt, som när Ann-Helene Laestadius vann 10 över 1. Men det har ju varit många år som vi bara, vad fan, när de har liksom berättat om de nominerade böckerna och verkligen, verkligen saknat böcker, kanske främst i barn- och ungdomssegmentet. Jag tror att vi var riktigt förbannade den gången när Inuti huvudet är kul inte blev nominerad. Just, för den förtjänade verkligen att bli nominerad. Och vi läser ju mycket ungdomslitteratur och den stack verkligen ut. Det var någon barnbok där samma år, sista veckan innan barnbidraget. Hur kunde den inte bli nominerad?
Ja. Nej, jag fattar inte riktigt heller. Och jag tycker, nu är det väl förlagen som nominerar sina författare och det kostar pengar och allt sånt där, men emellanåt så är det ofta, jag vet inte om det, att de inte satsar på att skicka in, eller att de satsar vad de tror ska vinna, bara okej, de är skittråkig bok det här året, ja men då skickar vi in en tråkig. Som sagt, ungdomsböckerna är ju oftast väldigt bra, och även de för lässlukaråldern, men barnböckerna, det fattas rätt mycket. Och jag håller med nu som det står i kommentaren att de borde ha en barn och en ungdomskategori.
Det går inte att klumpa ihop dem. Det är jättesvårt att jämföra en bilderbok för barn som är liksom 0 till, eller typ 1 till 3. Ja. Och en bok som är skriven liksom riktad mot 16-åringar. Men hur? Hur är det ens möjligt? Liksom? Det är som att man skulle peta in fakta i vuxengenren där, liksom, för att det är böcker för vuxna. Men det är synd. För mig så... Jag skulle vilja ha liksom ett riktigt stort litteraturpris för ungdomsböcker. Barnomsböcker.
Ja.
Kom inte och säg Alma-priset finns, för det är typ 1000 nominerade varje år och det är ingen som man känner igen, för det är någon obskyr illustratör från, som man aldrig har talas om. Jag vill ha ett svenskt pris som är stort, för mycket medial uppmärksamhet och som lyfter ungdomsboken.
Ja. Gott så, Kattis.
Så.
Jag vill också nämna 2 andra böcker som faktiskt var jävligt dåliga.
Oj då.
Århundradets kärlekskrig av Ebba Witt-Brattström. Ja. Det kändes också så här att, alltså, på något sätt så kändes den så elitistiskt i sättet den var skriven på.
Ja, den var ju inte inkluderande.
Nej. Och att folk liksom bara svalde det fuskbetet. Jag blev jätteprovocerad av det. Och vissa bara, gud, den grep tag i mig. Och bara, buh, era känslor betyder inget för mig. Den var riktigt dålig. Och även Chris Kraus, I Love Dick. Vilken jävla smörja. Vem fan bryr sig om ett privilegierat akademikerpar som ska ha lite spännande sex? Alltså, jag orkar inte ens med dålig
den här. Alltså, och det är väl lite så jag såhär efterhand känner om... normala människor. Och det här är också, jag förstår det, unpopular opinion att inte direkt älska normala människor av inte normala människor, den är helt okej. Samtal mellan, conversations between.
Ja, Sally Rooney.
Ja, alltså ja. Den har aldrig varit med om en bok där alla karaktärer är totalt oempatiska och osympatiska och man inte kan relatera till någon. Jag vet att Sally Rooney är enormt uppskattad, och den här andra boken som har skrivit, Normala människor heter väl den. Den är bättre, men jag tycker absolut inte att den är så fantastisk som den sägs att den är, och jag tyckte inte alls om tv-serien. Förlåt, jag tyckte den var jättetråkig. Varför ska man titta på den när man kan titta på Sam och Dean som dödade demoner? I mean, come on!
Jag ska också komma med en unpopular här. Jag har inte ens orkat läsa hela. Samlade verk av Lydia Sandgren, jag är ledsen.
Nej, oh my God, nej, jag kom kanske en femtedel i den, inte mer.
Ja.
Nej, det går inte. Skulle vi ha en tagline så skulle det vara livet är för kort för tråkiga böcker. Eller för böcker som man inte uppskattar. För varför? Ja. Varför ska man plåga sig?
Ja, det är onödigt. Ja.
Ja.
Vilken bok liknar era liv mest? Jag vet inte, finns det någon som heter bara en jävla röra? Så skulle det vara den.
Ja. Nej men alltså det måste ju finnas jättemånga böcker som skildrar det kaosiga småbarnslivet. Och jag vet att jag läst böcker där jag känner såhär, oh my god, det här handlar om mig. Jag kommer inte alls ihåg vilka det var. För antagligen tyckte jag inte att det var en så bra bok. Man kan ju tänka sig böcker som man skulle vilja vara en karaktär i. Men det skulle inte ens gå att välja en bok liksom, herregud. Vilken Harry Potter-bok som helst skulle man vilja vara med i då. Eller Miss Peregrines. Det finns...
Jag skulle vilja vara med i en bok där man får sova en hel natt. Ja, du Kattis. Det var avsnitt 100 där.
Sjukt.
Nu knyter vi ihop säcken, som man säger.
Ja, under 2021 så siktar vi på att komma ut med avsnitt 101 och 102.
Ja, precis.
Kanske. Vi vill inte lova för mycket.
Tack alla som... tack alla som finns. Inte alla som finns. Absolut inte män som skriver böcker om hur de gillar tuttar som 14-åringar. De vill jag
eller som säger, din man kommer tacka mig nu när jag sitter om din snippa.
Nej, den vill vi inte ha heller. Ja, tack. Ja, men tack.
Tack för de här 100 och
tack för du Kattis.
Tack för att du är kul att podda med.
Ja, men tack.
Toodles.
Toodles.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.